stå upp tillsammans och lyssna till dagens evangelium som kommer från Matteus evangeliet kapitel 4, verserna 1 till och med 11. Och det finns på sidan 678 i de röda biblarna. Sedan förde Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Men han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Och då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högt upp på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet. Du ska inte sätta din herre Gud på prov. Då tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglarna kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Heligande, ge oss öron som hör. Amen. Varsågod och sitt. Jag har en bil som har gått snart 24 000 mil. Så den har väl sett sina bästa dagar. Men jag är ganska mån om att hålla den ren. Jag tycker om att vaxa bilen och se att liksom den där lacken blänker. Fram tills för en tid sedan vi körde in med bilen i en betongpelare i garaget och rev upp hela sidan. Då har jag tappat lite sugen. Jag sa vi, men det var en röst som sa det var jag. Men jag försökte bara säga att det var vi. Men det är sant. Det var alltså Gitta, min fru, som sa att det var jag. I vilket fall som helst så tappade jag lite sugen på att hålla den ren. Förutom vid ett tillfälle. Då försöker jag fortfarande gnida på bilen för att den ska blänka. Och det är i början på hösten. När jag ska in och besiktiga den. Alltså någonstans så känns det bra att åka dit in med en ren bil. Någonstans så tänker man att den här kommer bara glida igenom. Fram tills den där stunden när bilen ställs på en hiss och hissas upp. Och så kommer en besiktningsman. Ja, det är oftast män, så vi säger besiktningsman. Tar fram sin lilla ficklampa. Och sen börjar lysa där under bilen på ställen jag inte har en aning om hur det ser ut. Och som jag naturligtvis inte har, sig har tvättat eller vet om. Och där börjar den kika och mumla om hjulupphängningar, om styrleder, om rost och muttrar som skramlar. Och i just den stunden så kommer alltid klumpen i magen. Och valet jag står inför. Ska jag liksom gå ut i fikarummet och bara hoppas på det bästa? Eller ska jag stanna kvar och lära känna min bil lite bättre? Att köra en bil som har gått 24 000 mil till bilprovningen kan vara ett exempel på prövningens stund. Och nu är jag medveten om att alla har inte varit med om den erfarenheten. Jag förstår det. Men däremot kanske vi har varit med om andra erfarenheter som kan vara liknande. Simon, du var lite grann inne på det i början. När du upplever perioder i livet som prövar. Det kan ju vara av olika slag. Någonting stressar, någonting pressar en. Någonting tas ifrån en i livet som man tar för givet. Det kan vara hälsan. Det kan vara en vän. Det kan vara en viss ekonomi eller ett jobb. Eller vad det nu kan vara för exempel. När det där kommer och man upplever sig någonstans stressas, pressas, prövas, så är det som om det börjar lysa upp någonting i mitt underrede som bara visar att oj, fanns det där i mitt liv? Är det så jag reagerar när inte livet flyter på? Dagens text är ju inte någon form av livskris i en människas liv. Tvärtom befinner sig ju snickarsonen från Nasaret just i sitt genombrott. Publika genombrott. Han har gjort en rivstart som offentlig vandrande predikant som skulle bli hans karriär i 3 år framåt. Och han gick genom rutan direkt och fick ett genomslag som gjorde att han hade folkets uppmärksamhet. Och vilken livskort som helst hade i det ögonblicket gett rådet. Följ nu med folket hem till byarna. Lägg upp en folkparksturné. Ja, det kanske var länge sedan man gjorde. Men i alla fall, lägg upp en turné. Och vandra runt nu i bryarna. Medans du är populär. Medans folk vill höra vad du säger. Istället står det att han begav sig ut i en karg och ödemark. I 40 dygn. Och du som på något sätt är regelbunden i gudstjänster och kyrkan känner väl igen den här texten. Därför att den återkommer alltid just den här söndagen. Första söndagen i fastetid. Och man kan ju fråga sig varför ska den där återkomma och vad var poängen med det där? Varför skulle Jesus ge sig ut det? Var det för att fadern på något sätt ville nu testa sonen? Hur skulle hans kropp och hans mentala, vad skulle gränserna gå nu när han hade blivit människa? Det hade varit en rimlig prövning. Varför gav han sig ut? Vi kan ställa liknande fråga. Varför håller kyrkan fast vid år efter år, århundrade efter århundrade med att säga nu är det fastetid? Och jag är medveten om att olika traditioner och olika kyrkosammanhang har betonat det olika mycket genom historien. Men det är uppenbart att den har fått någon form av resonans. Titta bara här. I veckan kunde vi läsa om hur en av våra ministrar skriver i Dagens Nyheter om den kristna fastan. Som är en förebild, en uppmaning till det svenska folket att behovet, betydelsen, vikten av att skruva ner volymen. Att avstå lite grann, kanske till och med uppoffra någonting för att vinna någonting högre. Ja, kanske inte den frågan är så svår längre. Vad är poängen med att minska på intaget eller helt släppa taget om något? Du kan lämna bilden, även om jag vet att Jakob Herre Lorentzon berättade att han sjöng i Felicity tillsammans med honom, så han blev lite stolt där. Vad är det Jesus, vad är det som händer när han reser ut i karga marken? Man skulle ställa frågan så här, vad är det som står på spel i den här texten? Inte helt enkel fråga, vad står på spel? Kanske att den frågan är lite enklare att svara på 3 år senare. När Jesus också befinner sig, inte i ödemarken utan snarare i en växande, prunkande trädgård. Men också då stressad och pressad. Men inte på grund av brist på mat eller näring eller vatten, utan på att han om några timmar ska tillfångatas och dödas. Då fightas han med rösterna i sitt liv och han liksom brottas med och säger, nej, jag orkar inte det här. Jag vill inte det här. Men så slutar det med de där kända orden, ni vet. Men inte som jag vill, utan som du vill. Där kan vi ana vad som står på spel. Om man inte hade lagt till de orden, så hade du och jag inte suttit här. Så hade många av våra liv varit annorlunda än vad det är idag. Om han inte hade lagt till de orden, så hade historien sett annorlunda ut. Och framtiden definitivt blivit annorlunda. Men där avslöjar Jesus någonting som man genom hela evangeliet har skymtat fram. Nämligen frågan, vilken röst ska mitt liv gensvara till? Av alla röster som uppfyller en utifrån och inifrån, vilken röst ska jag lyssna till och gensvara till? Och det var tydligt i ett semane vad svaret var. Och det grundläggs här i öknen. Där han också får lyssna till röster. Framförallt, inte kanske så mycket röster i form av utifrån, men i honom. Röster som vill erbjuda alla möjliga tänkbara genvägar till det han visste som var nödvändigt för honom. Det vill säga att få inflytande. Att få människors öron att höra på honom. Men varje gång så svarar han utifrån den rösten han hade hört precis innan han lämnade eller gick in i öknen. Alltså den rösten som hade där vid Jordans vatten ekat över vatten, säger man ån, älven, floden. Du är min älskade. Du är min utvalde, eller som folkbibeln översätter det, i dig har jag min glädje. Har du hört den rösten säga dig, du är min glädje? Det, uppfylld av den rösten som han går ut i öknen, möter de andra rösterna, tänker att, åh, det vore så mycket enklare att följa dem för att få människors inflytande. Men väljer att urskilja vilken röst är faderns röst och vilken röst är andras röster. Och förutom urskiljningen så bestämmer sig också för vilken röst ska i den pressande situationen ska han följa. Och det här dyker ju upp genom hela evangelierna och får sitt crescendo där i Getsemane. Och den frågan har också ställts sen till varje människa genom historien. Till kyrkan genom historien. Och den ställs till dig och mig idag. Vilken röst är vårt liv ett gensvar till? Vilka röster är det vi agerar och reagerar utifrån? Och idag är det ju ett vimmel av röster. Både i oss och omkring oss. Och det här är naturligtvis både en nåd, men det är också en övning. Det är någonting man också bara får bestämma sig för att öva sig i. Att urskilja vilken röst vill jag att mitt liv ska gensvara på. Ett enkelt sätt är att jag ibland på kvällarna, och jag säger ibland, innan jag lägger mig, så ber jag alltid några meningar, likadant varje gång. Och då brukar jag säga så här: Jesus Kristus, du är den gode herden som ger ditt liv för mig. Öppna mitt hjärta för det som har hänt idag så jag kan höra din röst och skilja den från främmande röster så att jag följer din. Och så försöker jag tänka tillbaka på dagen och allt det som har snurrat runt. Och se, vad är det jag har reagerat på? Vad är det jag, hur har jag känt? Hur har jag tänkt? Vad har jag gjort? Vilka röster gav jag för mycket uppmärksamhet på som jag egentligen inte skulle vilja? Och vilka röst, eller vilken röst, viskade där som jag sprang förbi? När jag får till den här korta stunden så känner jag att det gör någon skillnad när jag lägger mig. För en del andra kvällar, eller många andra kvällar, så går jag direkt kanske från tv-skärmen och från allt annat och lägger mig. Och det är okej. Men det är väldigt gott att på något sätt bara få öva sig det där. Och finna den där rösten som man vill ska uppfylla en. När Gud på något sätt tar fram sin ficklampa, så är det inte för att leta efter dina och mina tvåor. Och då ett tvåor står ju då för att det är icke godkänt på en bil. Körförbud är det inte, men det kan bli körförbud. Det är inte det som är Guds liksom wow. Vi kan behöva hitta ettorna och tvåorna. Men den stora poängen med ljuset som kommer, det är för att sätta ljuset där. För att den rösten, det ansiktet ska träda fram tydligare. Mitt i allt det där som snurrar i våra liv. Det är hans önskan. Att du och jag ska höra: du är min älskade. I dig har jag min glädje. Och det vill fastan hjälpa till. Därför kallar vi fastetiden i år för kärlekens väg. Nu ska jag avsluta med någonting konkret. För jag har inte varit så konkret förutom min gamla bil. Alexander, kom fram. Lät som ett kommando. Alexander, vill du vara snäll och komma fram? Vi har bestämt det här för väg, så det är inte så att jag...
Nu är
kommenderar
jag
fram några.
Hej.
Du och jag har ju förmånen att vara med i samma basgrupp.
Ja, det är gött.
Vad är en basgrupp?
Det är när vi samlas var tionde vecka och roddar i kyrkan.
Och roddar kan du...
Fika, värdskap, städa.
Precis. Och förra söndagen var du och jag fick uppgiften att vara värd.
Ja.
Det är ju en fantastisk uppgift, eller hur?
Det jag är så glad när jag får vara värd.
Alltså på 10 veckor så ser jag alltid fram emot, hoppas jag får vara värd när jag ska vara.
Ja, men det är prioriterat mitt liv.
Du, förra söndagen då när vi var värdar, så hade vi ju hälsat på alla som kom den söndagen. Förhoppningsvis missar vi inte så många.
Nej.
Efter ett tag så blev det ju lite lugnare där nere och då började du och jag prata. Vad pratade vi om?
Det kändes som en liksom så här prequel till den här predikan. Ja. Det var nog någon som hade planerat det. Men vi pratade egentligen om hur skärmar och vår telefon också är röster in i våra liv. Det uppenbara med en telefon när man sitter och scrollar. Ja, men om du har lagt 45 minuter på att scrolla YouTube, då är det 45 minuter du inte har lagt på Gud eller på din familj eller på att sova till exempel. Det har hänt allt för ofta i mitt liv. Så det är ju den uppenbara distraktionen. Men sen också hur våra telefoner och skärmar liksom föder oss. Eller kan föda oss med olika röster. Och det ska jag säga att den bibeln jag läser mest, det är bibelappen. Så där får jag den en bra röst. Men min telefon och mina skärmar ger mig också väldigt många röster som jag inte mår bra av. Som jag aktivt väljer bort att lyssna på.
Och vi var ganska överens där utifrån den där kampen vi båda upplevde i det där att de här rösterna, de här skärmarna får ibland makten över oss, styr oss på ett sätt som vi inte vill. Och när jag och när vi hade pratat en stund, vi gick ju upp till gudstjänsten, vi ville ju inte missa gudstjänsten, så vi fick ju bryta där, men det kändes ju ganska gott att få bara berätta det för varandra.
Ja, men det är ju något man står i och jag prövas varje dag, känner jag, och frestas. Och har liksom rent konkret gjort ändringar i mitt liv och i min telefon som gör att jag inte lyssnar på de rösterna jag inte personligen klarar av att höra. För då försvinner jag iväg och jag frestas till saker jag inte borde.
Och så sa vi förra söndagen, eller efter gudstjänsten sen, att du, kan inte vi fortsätta samtal om detta? Vi behöver stödja varandra.
Vi var inte klara.
Vi var inte klara. Nej. Och så sa vi att ja, men låt oss fortsätta nästa söndag.
Och det är idag.
Det är idag. Yes. Och vi ska inte göra det nu med mikrofonen på. Men klockan 1 kommer jag och Alexander sitta där nere och fortsätta vårt samtal där vi bara delar väldigt enkelt detta. Och med syfte sen att sätta strålkastaren där. Och inte liksom på bara vad vi brottas med. Och så sa vi att det kanske är någon mer. Eller några mer som vill vara med och bara dela sitt liv kring det.
Vi tänker att vi inte är ensamma i den här.
Kan vara så. Kan vara så. Så välkommen klockan 1 i så fall där bak om du går med. Och vi håller på max en 3/4 kring detta. Så får vi se sen om vi stödjer varandra i fortsättningen under fastetiden.
Perfekt.
Tack.
Ses där.
Jag vill avsluta med vår tredje text för dagen. För den vi sätter ljuset på beskrivs så här i Hebreerbrevet av översättningen The Message. Vi har inte en överste präst, alltså Jesus, som inte förstår oss. Han har uthärdat svaghet och prövningar. Allt har han upplevt, allt utom att synda. Så låt oss gå fram till honom och ta emot vad han så gärna ger. Ta emot hans förbarmande, ta emot hans hjälp. Amen.